Hej och välkomna till en ett avsnitt av Projektorn rullar, där jag, Max
och jag, Alex,
djupdyker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld.
1985 kom en banbrytande film om tidsresor och relation mellan barn och deras föräldrar. Vi snackar om Tillbaka till framtiden.
Nu kör vi.
That's the power of love.
Fruktansvärt på det. Tillbaka till framtiden. Första mötet, Alex.
Jag tror att jag faktiskt såg tvåan först.
Mm-hmm. På gymnasiet?
Nej, mycket tidigare än så. Jag fick den på VHS. Och just för att jag såg tvåan först så blev det lite konstigt med handlingen och allting. Jag tyckte det var skithäftigt. Alltså, det var ju grymt häftiga effekter och allting för den tiden.
Det kunde inte gjort nonsense whatsoever.
Nej.
Med tanke på hur mycket den spelar på ettan.
Ja. Just för att han ser sig själv och lite sånt där så blev jag lite så här. Alltså,
helsnurrigt.
Ja. Ja. Men visst, det var ju en tvåa ju. Så. Men... när jag väl såg ettan så blev det ju klockre.
Alla pusselbitar föll på plats.
Det var liksom, aha!
Yeah.
på VHS var, såg jag den nu i alla fall. Födelsedagspresent, tror jag. Yeah.
Ja, jag har liknande erfarenheter. Jag tror, kan det ha varit 98 och sånt där. Så jag var typ 13. TV4 visade trean utan att ha kört ettan och tvåan. Vi hade sett trailern och bara, hela fräckt. Den kollade vi in. Jag var ensam hemma den fredagen eller lördagen när det var. Och jag såg den.
Made no sense.
Ja, det var mycket som bara flög rakt över huvudet. Men sen fick jag se ettan och tvåan strax efter och allt föll på plats. Ja. Men redan 1985
kom den första.
Mm.
Regi Robert Zemeckis.
Yes.
Skriven av Robert Zemeckis.
Och Bob Gale.
Och Bob Gale, ja.
Som hälsar på sina föräldrar och ser sin pappa i sin high school yearbook eller vad det var och tänkte.
Ja, just det.
Om jag hade varit jämngammal med min pappa.
Hade du varit kompis med han då?
Precis. Det var ett intressant tanke.
Ja, precis. För hade de inte redan idén om det, men att de egentligen skulle framåt i tiden.
Ja, var det så?
Nej, jag vet inte hundra.
Men det var detta greppet som verkligen var språngbrädan.
Ja.
Det är det här filmen ska handla om.
Det är ju en jävligt intressant tanke. Alltså.
Ja, verkligen.
Även själva titeln är liksom så. Liksom tillbaka till framtiden.
Ja, det är ju helt snurrigt. Men vi har alltså Michael J. Fox som Marty McFly. Cirka 17-18 år.
Mm. Väldigt ung.
Han är god vän med en äldre vetenskapsman, Doc Brown, spelad av Christopher Lloyd, som uppfunnit en tidsmaskin.
Väldigt galen. alltså, typiskt galen vetenskapsman, men alltså med mycket charm och...
värme.
Ja, precis.
Och tidsmaskinen uppenbar sig i form av en DeLorean.
En DeLorean DMC-12.
Och Marty deltar i ens experiment. Ja, han filmade till och med.
Nej, han filmade.
Docs hund som får åka hem till den.
Einstein. Så,
typ en minut och sen kommer tillbaka. Och sen framkommer det att Doc har stulit...
uranium. Eller?
Uranium.
Nej, jag kommer inte riktigt.
Av libyska terrorister. Som kommer på honom och skjuter ihjäl honom på parkeringen. Ganska mörk inledning faktiskt. Ja. Och Marty... tar fart i bilen och helt plötsligt är han 1955.
Och då träffar han sina unga föräldrar.
Han kan springa på sina föräldrar innan de har träffats. Och fuckar upp hela...
timelinen.
Ja,
och då handlar
jonglerar med sin egen framtid.
Ja, precis. Ja, han märker det. Han har ju ett foto med sig på sig och sina bröder. Och de, liksom, så fort han börjar ändra på saker och ting så ser han hur liksom... personerna på bilden börjar försvinna ju.
Ja, precis.
Så det handlar om att försöka rätta upp den här tidslinjen så att det blir som det var ett tidigare, måste jag säga.
Eller bättre. Hans pappa George är ju jättemes.
Ja. Och, spelar då Crispin Glover. Jag gillar han starkt. Alltså.
Ja, han är jättebra. vill ha lite för mycket betalt för uppföljaren, så det blir inget med det.
Ja, det kommer vi till. Ja. Här är en del diskussion.
Då är mobbaren Biff Tannen som
spelas av Thomas F. Wilson. Och sen även då Marty McFlys kära mamma, spelad av Leah Thompson.
Just det.
Lorraine.
Och så klockan. Alla är så jättebra. Jag har svårt att hitta något att klaga på.
Detta är väl typ den perfekta filmen. Liksom, att
ja,
det... Manus är klockrent. Det är grym prestation från skådisarna. Alltså, effekterna... Det är simpelt och det är praktiskt. Och det funkar. Liksom,
alltså. Ja, verkligen.
Det är inte så att... Man märker att det är gjort tidigare. Ju, men...
Tja...
Då har ändå åldrats med värdighet, kan man säga.
Ja, det tycker jag. Alltså, det är en, på sätt och vis en klassisk high school-dramakomedi. Men sen är det den lilla twisten att det är tidsresefilm. Så.
Mm.
Och de får till sig vad bra.
Och det är en lågbudgetfilm egentligen. Jag hade 19 miljoner dollar att leka med.
Mm.
Det är inte alls mycket. Det var ju Alan Silvestri som gör musiken. Han gjorde även musiken till... Robert Zemeckis tidigare film Romancing the Stone eller Vilda jakten på stenen.
Nej.
Och Spielberg som producerar denna filmen, han var inte så förtjust i hans musik i Romancing the Stone. Så Zemeckis sa till han liksom, gör musik, även om det är en lågbudgetfilm, så gör den pampig liksom och så här, för att kunna imponera på Spielberg.
Gjorde sin bästa John Williams.
Musiken är ju verkligen pampig. Ja,
det är stort.
Och så har vi då den här 80-talsstängen.
That's the power of love.
Grunlåd.
Av Huey Lewis and the News.
Yes.
Är det någonting annat efter det?
Jag har inte så bra koll på Julius and the News, varken innan eller efter. Tillbaka till framtiden.
Ja, nej, inte jag heller.
Det var här en pika, kan man tänka sig.
Kanske lite så här One Hit Wonder typ.
Mm, de var väl rätt kända innan, men jag vet inte för vad.
Jag är helt ovetande här. Det är ju lite rolig information alltså, om hur filmen kom till. Alltså, det är lite så här, alltså... Det var ju inte så att de skrev ett manus och blev älskat direkt, utan de skrev detta redan 1981.
Mm.
Och då gick de till Colombia. Men Colombia kände liksom att detta var en film som förmodligen inte skulle säga. Och föreslog då att de skulle gå till Disney.
Gick inte så bra.
Nej, för de bara liksom, ja men ni gör en film om incest.
Mm.
Och det är väl inte vi att Disney ska ha med att göra typen.
Nej, men det är så en liten aspekt. Ja.
Men det känns som Disney var väldigt petig då.
Ja.
Och så var det var ju mycket så också att...
Det är väldigt starka familjevärden tycker jag i filmen. Som Disney gillar.
Ja. Men sen var det ju lite så att på den tiden kom ju såna här filmer som Porkis, alltså väldigt grova...
Mm.
Ungdomsfilmer, alltså så på det sättet. Så då var den är ganska lätt på det sättet. Yeah. Så de trodde väl inte riktigt på det.
Ja, men det är så.
Och sen har man inte riktigt lyckats med tidsresefilmer och sånt här heller. Liksom, så science fiction och sånt, det var lite sådär ju.
Riskabelt.
Ja.
Lite som piratfilmer fram till Pirates of the Caribbean.
Ja, precis. Men Zemeckis hade ju då, han hade ju lyckats komma under Spielbergs vingar ju.
Ja, de känner
och han producerar ju deras två floppar, Used Cars och I Wanna Hold Your Hand.
Mm.
Men då känner han liksom, jag kan inte göra en flopp till under Spielbergs vingar liksom.
Nej, så la manken till.
Han då la han liksom det till sidan och gjorde då till exempel Romancing the Stone.
Mm.
Och den blev ju en hit. Den gick ju säkert på Indiana Jones-vågorna där ju.
Ja, absolut.
Så att då fick han liksom lite mer luft under vingarna. Liksom. Nu har jag liksom en hit där ute liksom. Och kanske blir lite mer erkänd av filmvärlden kan man säga. Och då tog han liksom då modet till sig att gå till Spielberg som faktiskt älskade det här manuset. Ju.
Mm, ja, det är modet. För de skrev ju, Bob Gale, Robert Zemeckis skrev ju 1941 också. Och den gick ju floppig som fan.
Ja,
men
det, ja.
De lärde sig naturligen.
Mm.
Var det bara en ren framgångssaga av Guds nåde?
Ja, för Zemeckis har ju gjort ganska många bra filmer efter detta.
Ja, det har tagit säkert. Så ja, vi Castaway, Forrest Gump.
Sen precis de mest varit hel animerade filmer.
Ja.
Men ja, det är ju en hel del runt castingen också. Alltså, Michael J. Fox var första valet. Men han var ju först upptagen, ja, med Fem i familjen nu.
Just
den här, där han har blivit stor. Ju.
TV-stjärna på den tiden.
Ja, precis. Så att rollen gick ju till Erik Stoltz.
Ja.
Men han fungerar inte så jävla bra.
Nej, det var fel inställning, fel komisk timing som inte riktigt funkade.
Ja, det var ju inte rätt kemi med Lloyd eller någon som jag förstod det hela.
Ja, det rullade inte riktigt.
De fortsatte ju filma ganska mycket efter det, för han hoppades på att det skulle klicka väl, som jag inte säger, ja, som jag förstod det. Men han fick ju till slut släppa honom ju.
Ja, uff, vad jobbigt. Jobbigt samtal. Spelade in.
Ja, precis.
Var det den här filmen som har, du får gå.
Jag kan säga så här, Christopher Lloyd var ju heller inte så intresserad av denna rollen ju. Alltså när han blev tillfrågad då. Men efter att läst manuset och sen lite påtryckningar från frugan också, så ändrade han sig. Men han var ju inte heller första valet, utan det var John Lithgow.
Ja.
Och han var upptagen. Så här hade kunnat vara väldigt annorlunda ju.
Ja, med tredje klotet från solen. Dick Solomon.
Precis. Wilson som spelar Biff, han blev liksom Biff efter att första valet inte var stort hot eller så. Han var inte tillräckligt krampig eller stor nog för att liksom utgöra ett hot mot han, Eric Stoltz.
Nej, okay.
Och första valet var J.J. Cohen, men ingen som jag har sett tidigare, men han är faktiskt med i filmen. Han fick en roll som medlem i Biffs gäng istället ju.
Mm.
Men hade det då liksom stannat kvar på Michael J. Fox, eller att han hade tagit rollen från första början, så hade vi fått se J.J. Cohen som Biff förmodligen nu. För att Fox är ju lite kortare än Stoltz.
Mm. Ja, jag kan tänka mig.
Sen var det ju så att Melora Hardin skulle vara flickvän för första början, men fick gå samtidigt som Eric Stoltz för att hon ansågs vara för lång för Fox. Så då blev det istället Claudia Wells som spelar flickvännen Jennifer Parker. Som är, det är en väldigt liten roll, men
jo.
Har ju tydligen fått en betydande roll i bland fans och allting.
Ja, absolut.
Men ja, riktigt bra film tycker jag. Alltså,
ja, den är klockan.
Jag gillade tvåan när jag såg den första gången. Liksom. Det var riktigt häftigt. Liksom. Men sen när jag såg ettan, liksom, det var liksom ännu bättre.
Ja, verkligen. Fan, men det måste grejer som måste ha gått där förbi när du har sett tvåan.
Ja. Men jag var ganska ung då. Liksom, var inte riktigt hype på engelska igen.
Ja, jag åker tillbaka till 50-talet och han är redan där. Fast jag spelar gitarr på scenen och kollar på
det. Ja, precis. Liksom, är det han eller är det någon barn som... Och så är det lite så att de kallar ju inte han Marty McFly, utan han kallar sig någonting annat. Han har ju något annat namn.
Calvin Klein.
Kevin Klein, ja. Så var det. Eller Calvin Klein.
Calvin Klein.
Triangle. Och därför blir det liksom så. Ja, okej. Spelar han en annan roll då? Liksom, bara som ser ut som han. Liksom. Men, ja, det gick inte ihop just för att de kallar han Calvin Klein.
Nej, så gör man inte mot ett barn. Visar det kronologiskt.
Men så får vi inte glömma liksom den ikoniska DeLorean DMC 12.
Ikonisk bil får man säga. I alla fall på vita duken. Men den är kortlivad saga det med DeLorean, va?
Ja, den lever ju typ endast kvar bara för filmen. Mm. Typ, alltså, det var ju det var en väldigt så här futuristisk bil, alltså på ja, den tiden liksom
dörrarna går upp på plats på höjden.
Det var just därför de valde den bilen liksom, för att
det gör så mycket att det är sånt litet litet men ikoniskt märke. Det hade varit en Mercedes. Det kan inte gått lika bra.
Nej, precis. Och så alla liksom grejer som de sitter på bilarna. Så det är ju, man måste ju säga att det är ju jävla massa som har liksom studerat. Jag ser så var det ett par som liksom satt med VHS:en och pausa och studera liksom, den grejen hänger ut där och den grejen går dit där och det, där sitter en sån grej som har gjort liksom skapat en ny, precis, genom att bara titta på VHS-filmen. Men nu med internet och allting så finns det ju ritningar och allting ju, så
ja.
Men det känns som, finns det en DeLorean som är körbar där ute, så har den nästan liksom samma utseende som i filmen.
Rätt högt värde också.
Ja, verkligen. På 80-talet kom det ju väldigt många ikoniska bilar. Alltså Ghostbusters Sector 1 som vi förfärligt nog glömde i första avsnittet. Sen har vi DeLorean framförallt och sen även Batman-bilen och allting. Från Tim Burtons.
Och sen är ju Martins stora dröm i filmen att han ska få sin stor bil. Vad är det? Stadsjeep eller någonting.
Nej, det kan
det är han sukta efter. Liksom.
Nej, men,
Kanske man kan klandra det materialistiska 80-talet.
Men helt otrolig film. Liksom, att, alltså, den borde ju tilltala de flesta. Alltså.
Ja, gillar man inte den här filmen så vet jag inte vad man är för människa. Jag skulle inte vilja ha den människan i mitt hem. Men, ja, men det är verkligen. Då är man ju död på insidan med tillarna. Del 2 spelas in samtidigt som del 3. Men kom 1990, va?
Trean kom 90 och tvåan kom 89.
Okej.
Så tillbaka till framtiden 2.
Ta vid precis där ettan avslutades.
Ja, precis.
Och så åker fram i tiden till 2015, som är ganska nära nu.
Ja, de åker ju både framåt i tiden och tillbaka i tiden.
Ja.
Samma budget, eller lite bättre än 40 miljoner dollar att leka med. Men det var ju tillsammans med trean ju.
Ja, ja.
Så jag vet inte riktigt hur de gjorde fördelningen. Snåla
filmbolaget.
Ja. Man kan ändå läsa originalet, den spelar in 390 miljoner nästan dollar. Och 85, så var det, här snackar vi inflation och sånt, så är det ganska mycket pengar.
Vi snackar inte lunchpengar.
Nej, jag kan säga att tvåan spelar in ungefär lika mycket, 332 miljoner dollar liksom. Och det är inte så dåligt det heller. Framförallt 89 då också. Men visst, det är ju lite mindre än första, men det är ju nästan en regel att uppföljaren går lite sämre.
Ja. Ja. Och som av en tradition så är tvåan lite mörkare än ettan.
Ja.
När vi får ett alternativt 1985.
Ja, de åker,
ja, det är väldigt.
Det är ju som, om vi ska spoila i slutet på ettan, är ju att Doc kommer med bilen och säger att vi måste åka till framtiden. Det är
måste göra något åt din son.
Ja, precis. Och då åker de dit ju. Men en gammal biff hittar ju
tidsmaskinen
där liksom, och har då liksom en sån här
sportsalmanacka för kommande 30 år som man utnyttjar och
ger det till, åker tillbaka till 50-talet och ger det till den unge biff.
Ja.
Och det är ju väldigt snyggt gjort, för att det är fortfarande samma. Det är ju ingen ny skådis som spelar gamla biff liksom, utan det är samma skådis som samspelar med sig själv.
Väldigt häftigt sätt att återbesöka de första filmen och leker med den lite på en sätt.
Ja,
och sen skapar de en alternativ tidslinje där biff har blivit svinrik, nästan Donald Trumps, har jag sett precis den här.
Han är väldigt lik faktiskt också.
Fluffigt hår och allmänt dryg.
Det är väl en tupé han har där till mig.
Ja.
Och då Lorraine, hans mamma, har ju gått till honom istället. Och hans pappa George är död.
Ja.
Så det är en mycket mörkare historia där. Absolut.
Sen är twisten att de tvingas åka tillbaka till första filmens 50-tal. Och ta sportsammanhacken.
Precis.
Många som inte gillar den här filmen riktigt.
Ja, alltså både den och trean har fått ganska mycket.
Ja, det visste jag inte. Trean älskar jag verkligen. Men tvåan, alltså det är väldigt snyggt grepp där. och som jag inte sett förut. Och gå tillbaka till första filmen och liksom, det är så lekfullt och kul grepp som jag uppskattar.
Sen får vi inte glömma the hoverboards. Alltså, det jag kan störa mig lite med denna är att det är en del upprepningar från jätten.
Ja.
Som skateboard scenen i jätten där Biffs gäng kör in i en lastbil med
Minor! I hate Minor! Ja, det kör de ju alla filmerna.
Ja. Och det får vi så fan glömma. Jag, Michael J. Fox, han berättade ju när han satt på premiären. Var det i London? De satt på premiären och skulle titta på detta med kungaparet. Och, nej, inte kungaparet. Princess Diana och Prince Charles. Okay. Så satt han ju bredvid Lady Di liksom hela tiden. Och då när de kör in i lastbilen med skit så avskarvar hon ju. Ja. Och det var ett starkt moment för Michael J. Fox liksom att de är inte så stiffa där ändå. Men jag kan tänka mig Lady Di var kanske lite annorlunda jämfört med de andra då liksom.
Jo visst.
Hon var ju kanske inte då en sån här inskolad eller så inskolad sen barnsbenet.
Inte stiff överklass.
Ja, precis liksom. Det var nog därför hon blev så populär också förmodligen.
Ja, antagligen. Outsider.
Och lite så för att hon gjorde väldigt mycket jobb för dem som behövde hjälp och allting.
Ja, absolut.
Men tillbaka till tvåan.
Ja, just det. Var var vi? Vilken film pratade vi?
Crispin Glover, du nämnde att han begärt för mycket pengar. Jag vill säga att han blev erbjuden för lite.
Ja, men det är nästan samma sak.
Enligt Glover själv så var producenternas högsta bud $125,000. Och det var lite mindre än hälften av vad alla andra återkommande fick. Och då blev det lite grovt där. Han blev ju ersatt av Jeffrey Wiseman.
Men
de använde gamla klipp på Crispin Glover. Och sen satte makeup på prosthetics och lite sånt där på Wiseman för att få henne att se ut som Glover.
Gamla klipp? Hur gör de då?
Jag vet inte. Det var som
setting.
Läste. Men han... Glover stämde liksom både Zemeckis och Gale och vann. Och då ändrades liksom i Hollywood efter det liksom att producenter och skådespelare får inte göra hur som helst med en ersatt skådis utseende och lite så att de,
nej.
Utan de måste väl ha ett godkännande helt enkelt förmodligen.
Nej.
Och Claudia Wills som flickvännen Jennifer Parker blev också ersatt ju.
Just det.
Men det var ju för att hennes mamma hade blivit dålig så hon tackade ju nej.
Ja, just det.
Och då sätter de in Elizabeth Shue som kanske har, ja, åtminstone på senare dag fått högre status. Så de fick ju spela in hela slutscenen från ettan som de har i början av tvåan också. Spela om den helt och hållet med Elizabeth Shue som flickvän istället. Jag fick höra det att Claudia Wells fick chansen att reprisera sin roll som Jennifer Parker. Men det var i tv-spelet från 2011.
Ah, okay.
Det var lite häftigt. Andra nya roller, vi får ju säga Flea från Red Hot Chili Peppers.
Mm.
Som Douglas J. Needles.
Han är Martys chef, inte det? Inte var han.
En chef?
Eller inte ett chef.
Sitter en sån ligist som sitter Marty i klistret typ.
Jo, han är tränare i alla fall. Han är med på den tvn, om man ska säga. Eller före det fanns på riktigt.
Ja, videosamtalet där, ja.
Vlogg.
Predate Skype.
Den förutsåg mycket där.
Ja, de sa väl är att hur många procent har de lyckats med att få rätt? Det är framförallt flygande bilar de inte hade...
Ja, det var mest det. Det är det man vill ha mest egentligen.
Men videosamtal fanns ju. Mm. Eller finns nu ju.
tyvärr har de misslyckats med faxen. För han får ett fax i tvåan där det står you're fired.
Just.
Och fax är inte riktigt en del av vårt. Var inte en del av vårt 2015?
Nej, inte så stort. Det finns väl kvar på vissa företag. Och sådär,
ja,
jag vet att jag höll på med fax 2015.
Jaha.
På vårt gamla jobb.
Så vet jag inte om vi har självknytande skor och självtorkande kläder. Så jag vet inte riktigt vad jag snackar om, men där fick de mig rätt.
Ja, men det finns väl kanske något, någon form av det.
Kardborreband.
Det fanns nu på 80-talet.
Jo.
Men det jag glömde innan var ju med hoverboard, som att de replikerade den scenen från ettan.
Ja.
Det blev ju väldigt häftigt med att ha en hoverboard. Alltså, en typ en skateboard som
svävar.
Och Zemeckis hade ju skämtat om det i någon intervju, att hoverboardsen som de har i filmen är äkta.
Mm. Men det finns ett marknad för att era föräldrar inte vill.
De klagar på säkerheten och lite av detta. Så det blev ett jävla ramaskri att få barn och sånt vill ha. Jag vill ha en sån.
Ja.
Tillbaka till Framtiden 3.
Mm.
Spelades in samtidigt som 2:an. Mm. Kom ut året efter. Inte lika bra på box office. 244,5 miljoner dollar. Alltså, ja, enligt mig den svagaste. Jag är inte alls förtjust i den, i motsats till dig.
Varför?
Utan jag hade kunnat nöja mig med ettan och tvåan.
Du kände att du var lite påklistrat med tredje?
Nej, inte nödvändigtvis. Men sen jag är lite så till Vilda Västern och så.
Aha, lite skeptisk.
Ja, alltså när jag var yngre så älskade man leka cowboy och indian.
High Chaparral.
Ja, precis. Men jag kan inte påstå att det fanns någon film, westernfilm, som jag liksom bara kände wow.
Mm-hmm. Fan vad skönt.
Utan jag har liksom inte varit så jätteförtjust i Vilda Västern överhuvudtaget när det gäller, kommer till film och tv och sånt där.
Jaha. Ja, det låter ju tragiskt. Ja, jag är liksom uppvuxen med det och har inte en slags nostalgisk dragning till det, så jag tyckte det var ganska klockrent. Tvåan slutade med att Doc och DeLoreanen träffade blixten och skickas till 1885, och sen ska Marty följa efter och rädda Doc, som snart kommer bli dödad av Biffs gamla släkting.
Ja.
Mad Dog Town.
Mad Dog Buford, vad sånt heter han.
Buford Town.
Buford, ja. Okay. Det roliga är att de ser likadana ut allihopa. Alltså,
ja, samma skådis.
Ja, men jag menar liksom, man vet, alltså, min dotter är väldigt lik mig, men jag vet att hon kommer inte se ut som en exakt kopia av mig.
Nej,
därför känns det lite
det
felat.
Det är inte konstigt. Det blir konstigare. För både Michael J. Fox och Lea Thompson spelar ju Martys,
ja, just
släktingar.
Det, ja.
Vilket är helt orimligt.
Jag bara får slippa det här med Crispin Glover kanske.
Det går inte upp alls. Men jag tycker det är en fruktansvärt underhållande, rolig, smart avrundning på en fantastisk trilogi.
Mm. Och där fick ju Christopher Lloyd ett kärleksintresse också i Mary Steenburgen,
ja,
som spelar Clara Clayton. Hon ville ju inte först vara med, men hon ändrade sig efter påtryck från barnen som älskade jätten. Då blev man kanske lite så här, men då måste jag göra den här filmen för mina barns skull. Men enligt mig så var det ett mycket svagare slut, kanske inte enligt dig.
Nej.
Men sen har jag hört att det är många som kände liksom att ettan var den perfekta filmen, och sen gjorde de två skitiga uppföljare.
Ja.
Men jag gillar faktiskt tvåan också, just för att den här liksom spinnen att de liksom
återbesöker.
Ja, de återbesöker och liksom är typ bakom kulisserna nästan på ettan.
Uh-huh.
Och försöker liksom att...
Ja, det är ett väldigt kul grepp liksom.
Ja.
Det är ingen annan som har gjort det riktigt. Inte innan i alla fall. Kanske nu efter.
Jag kommer inte på någon i alla fall.
Nej.
Kanske i någon...
För att du började så bra där.
Kanske i någon konstig serie som Lust eller något sånt där. Hon kan ha gjort det. Nej, jag vet inte. Nej, Heroes har nog testat på.
Ja, alltså, just det.
Ja. Men då var det ju meningen från första början, tror jag. Här var det mer ett snyggt gjort, alltså på en uppföljare som kanske inte var tänkt på från början liksom.
Ja, precis.
Därför kan jag tycka att det är lite bättre gjort.
Lite ballsy.
Ballsy.
Absolut.
Nu när vi ändå snackat med om alla tre filmer så måste jag lyfta fram postern, eller omslagen.
Ja, ja, absolut.
De är ju
ikoniska.
Ja, de är gjorda av Drew Struzan. Som är konstnär. Och han är alla känner igen hans verk, alltså det är helt jävla enormt, alltså.
Fler exempel
Star Wars.
Ja.
Indiana Jones. E.T. tror jag att han har gjort. Goonies.
Starkt CV.
Ja, han har gjort posters till över 150 filmer i alla fall. Och i vissa fall så är postern bättre än filmen. Jag tror han gjorde postern till Masters of the Universe med Dolph Lundgren. Det är som Thomas Jane säger i någon dokumentär om Drew, att han visar upp postern på Masters of the Universe. Alltså filmen är inte bra, men tittar du på denna postern, jag vill se denna filmen liksom, och jag håller helt klart med liksom, för att kollar man på posters nu för tiden liksom, så är det ju mycket liksom att alltså, vissa grejer ser verkligen inklippt ut alltså.
Ja, visst.
Men här i Tillbaka till framtiden, det är ju liksom, det är bilen, Michael J. Fox det ser så jävla häftigt ut, så att han tyckte det till mig liksom. Och så då elden liksom, och det är, alltså det är liksom sådana poster som man kommer ihåg.
Ja,
det gör du inte nu för tiden liksom. Och ser du Star Wars, så ja, du vet du att det är en sån häftig poster där liksom, och lite sånt där. Men det är liksom en del av filmen, kan man säga liksom.
Det är ett gott betyg att ta honom som konstnär, om det är affischerna man också minns som dyker upp när man tänker på filmen liksom.
Ja, precis. Och hans posters, de lockar ju inte att se filmer liksom. Tänk då på 80-talet när det fanns mycket såna här dåliga B-fantasy-filmer liksom, rip-offs till Conan och såna här Red Sonja och lite såna här avskrymma posters kanske då av Drew Struzan, men filmen är skit. Även om han kanske inte känner för en film, men han gör det ändå så jävla snyggt, så att det ser nästan ut som han har lagt ner all sin tid och blod och svett och tårar på en poster liksom. Så det är helt jävla otroligt.
Förlorad konst.
Ja, det är det verkligen. Han lever fortfarande. Han har ju sagt att han har gått i pension. Men jag tror att de kommer att locka han till göra framförallt de här Star Wars och Indiana Jones. Jag kan säga George Lucas är ju ett stort fan av Drew. Men visst, George Lucas är ju inte inblandad i Star Wars längre, men han har ju åtminstone Indiana Jones. Så vi får se. Det finns en jävligt bra dokumentär om han som heter Drew, The Man Behind the Posters, tror jag den heter till mig. Från 2013. Jävligt sevärd.
Ja.
Jävligt snygga posters. Och Tillbaka till framtiden är inget undantag. Alltså.
Nej,
och där är det ändå häftigt också. Liksom, för där, i första filmen är det då Michael J. Fox som stiger ut bilen. Typ. I tvåan så har hon lagt liksom till Doc Brown.
Ja.
Och i trean så är det då
Clara.
Så det är så 1, 2, 3.
Ja, snyggt. Det är faktiskt billigt.
Jag älskar när de håller det liksom så.
Stilistiskt.
Ja, precis. Som, alltså, det ska liksom då heta Rocky 1, 2, 3, 4, 5. Inte liksom då Rocky Balboa.
Nej.
Så de kommer sen och sabbar.
Stort.
Eller om vi ska fortsätta på stället. Precis. First Blood, Rambo, First Blood 2, Part 2, Rambo 3. Och sen Rambo bara.
Ska det komma in John Rambo också?
Ja, men det var väl den som blev Rambo sen bara. Nej.
Eller sticker sig där.
Ja. Nej, men hatten av till Drew som gör sådana här posters.
Mm. Men ja, det blev ju en franchise också. Det blev ju en animerad serie, kom 91.
Mm.
På 2 säsonger, 13 avsnitt vardera. Jag vet att jag har sett något, men det var ju många år sedan. Det var ju när man tittar på mycket tecknat själv.
Var det som en tecknad remake eller var det som att spann vidare på filmerna?
Jag tror de spann vidare.
Trean slutar med att Doc åker med sin familj varfans mest. Och lyfter med lokomotivet som är den nya tidsmaskinen.
Ja, för Clayton och två barn är med i den animerade scenen.
Okej, okay. Men då så.
Och så är det de, Marty McFly och Einstein, hunden.
Ja.
Det var väldigt länge sedan jag såg den själv, utan så jag kan inte säga om den var bra eller dålig eller så. Men jättelång liv var det nu inte, till 26 avsnitt totalt på 2 säsonger liksom. Ja. Så det var kanske lite så att intresset börjar kanske svika då.
Mm. Rätt ofta de satsar på animerad spin-off för att känner Ghostbusters, Apornas planet. Ofta kortlivat.
Ja, faktiskt. Ja, det är en Ghostbusters som lyckades där. Jag tror det blev 8 säsonger eller något sånt.
Mm.
Pågick ganska länge.
Okej, ta tillbaka det.
Och har vi då Melissa McCarthy som är fan av Ghostbusters-serien där också. Så.
I den animerade?
Ja, den animerade Ghostbusters-serien. Alltså.
Vad fan?
Som jag tycker är läskigare än filmen som Melissa McCarthy är med. Men ja, vi ska inte balla ur här och snacka om saker som gör mig förbannad.
Nej, det var ju onödigt.
Utan är bättre att gå tillbaka till framtiden. Där,
snyggt.
Jag är lite mer happy.
Mm. Jag har gått igenom 3 filmer och jag älskar dem allihopa. Vad bra.
Jag älskar ettan. Jag tycker bra om tvåan. Trean, nej.
Hur kan du inte tycka om trean?
Ja, Vilda Västern och...
Ja, okej, du har komplicerad relation med Vilda Västern. Okej.
Så jag vet inte, det är kanske därför jag är lite så till Django Unchained också.
Aha.
Som jag nämnt i snackat om tidigare. Men jag vill ändå säga Hateful Eight.
Ja, det ska du göra, det var bra.
Jag har inte sett det. Ganska nyligen så skulle det komma en musikal också.
Mm.
På
första filmen eller?
Ja, det tror jag.
Mm.
Påbörjades 2014 och skulle gå upp 2015.
Men
har flyttats fram till 2016.
Där är vi... Ska man den nära nu?
Alltså de har väl 4 månader på sig. Att släppa den. Annars så känns det som antingen får de flytta fram till 2017 eller lägga ner projektet.
Ja,
jag tror att de kommer lägga ner det tyvärr. Det skulle vara intressant att se hur de löser alla de här... Ja, precis.
Ja.
Det går att göra billigt, alltså, så, men det skulle gärna vara häftigt så att
Det kan kännas lite krustat ibland om man gör en vanlig film till musikal. Men om man gör en ny version av musikal, det är fullt logiskt. Men
ja.
Skriva en massa låtar till en gammal film och sen sätta upp det på nytt.
Bara en massa kör som sjunger
Don't take money.
Don't have credit card.
Gotta get back in time. Gotta get back in time.
That's the power of love.
Ja, det är bara musik. Jag vill inte ta någon cred från Huey Lewis. Eller The News.
Ja.
Men,
filmbolaget var väl inte så förtjust i den låten. Eller de gillade den. Men de tyckte det var synd att den inte hade tillbaka till framtiden i titeln. Fick väl prompta det ganska ofta på radiostationen.
Ja, okej. Okay. Han ville ju först inte skriva den låten för att han inte kände sig bekväm med Back to the Future att kalla den det. Men så fick han veta att det behöver inte jag, vi kan kalla den vad du vill.
Ja, precis. Ja, för han trodde ju att det skulle vara en sån låt som filmbolaget ville ha. Ja.
Mm.
Den skulle heta Back to the Future.
Ja, precis. så fick en fria händer, lösa tyglar och gick bra.
Ja, men det var väl lite så typiskt 80-tal också, att stoppa in låtar som inte, alltså med texter som inte har med direkt.
Ja, och det var film. Då som filmbolagen fick större inflytande också. Det var inte som på 70-talet när Coppola och Lucas och Spielberg liksom kom in och bak spöade Hollywood och gjorde sin grej, att nu tog filmbolagen över på det här sättet. Satt på pengarna.
Ja, precis. För det var ju de ganska banbrytande med att på 70-talet var ju väldigt så mycket discolåtar och allt det där som var väldigt inne på 70-talet. Mm. Och så kom då Lucas och satsade på instrumentalt som inte hade gjorts på länge.
Scorsese har kört rätt mycket rocklåtar. Typ Gimme Shelter med Rolling Stones i varje film.
Det är ju både instrumentalt, alltså en score som jag älskar, och hits som jag tycker är lite fusk. Men alltså det är förmodligen av nostalgiska skäl så har man liksom accepterat det.
Nej, det är för att det funkar så bra. Jag lovar, det är en svinbar film.
Ja, alltså jag kan tyvärr inte klaga på det fast att jag vill. Alltså, jag tycker att jag kan känna att det är fusk.
Fy fan, syn, bara sätta på det. It's the power of love! Alltså, den kan ju låta så. Ska vi pausa och Spotify? Ja? Nej, kan inte. Nej, skitsam.
Ja, välkomna tillbaka till podden där Alex sitter och Max sitter och diggar.
The power of love i mitt huvud, och jag sitter och fistbumpar i luften. Jag ska försöka koncentrera mig. Var var vi? Trean, eftermedet där, just det. Animerat FCM.
Mm. Och som de flesta vet, Michael J. Fox har ju Parkinsons.
Mm.
Och han har väl lidit av det.
Sedan, typ då. Jag tror han fick diagnosen i samma veva som trean kom ut.
Jaha, okej. Okay. Jag tror det till och med var tidigare.
Mm.
Men det är ju, som jag fått höra, så är det ju många folk som kör runt i omgjorda DeLoreans då liksom.
Mm.
Och samlar in pengar till hans stiftelse för Parkinsons. Så det är ju många fans som gör många bra saker för samhället också.
Ja, verkligen. Jag började märka att folk också var en sån distans, alltså självdistans. Han spelade sig själv i ett avsnitt av Curb Your Enthusiasm som heter Larry David vs. Michael J. Fox. Där han driver med sin egen sjukdom. Och det är fruktansvärt trevligt. Inga tips om. Sista säsongen. Hittills sista. Det ska komma mer, men senaste säsongen av Curb.
Jag tror att det krävs ganska mycket självdistans för att klara av. Alltså, det är ju ingen lätt sjukdom. Det kan vara ganska deprimerande.
Ja.
Så jag tror han gör helt rätt att liksom ta lite självdistans och kunna skämta om det.
Larry David hälsar på och Michael ger honom en flaska med kolsyrat vatten och så bara sprutar ner. Och så vidare. Det är väldigt mycket missförstånd som blir väldigt roligt om man har det sinnet för humor. Men han har uppenbarligen distans, så det respekterar jag verkligen.
Ja, verkligen. Alltså, jag tror liksom han fortsatte ju göra filmer och allting ganska länge efter detta. Han gjorde The Frighteners, han gjorde tv-serien
Spin City
heter det. Det tog väl till slut hårt på han, så att han fick väl
Charles Sheen fick hoppa in
precis innan han spårar ur.
Ja, just det. Det har jag aldrig läst om.
Ja, det är ju så långt innan han spårar ur.
Ja, knappt. Han gör, redan då, men...
Ja, men han gör en del säsonger av 2,5 män innan.
Det ballar ur på riktigt.
Ja. Men det är en annan historia.
Helt annat avsnitt. Charlie Sheen-episoden. Har vi täckt Tillbaka till framtiden egentligen?
Alltså, det jag stör mig på när man sitter och pratar i podd, alltså, det är så mycket man kan glömma.
Ja, verkligen. Så man vill fylla i efterhand, men det går inte, för det blir bara krystat. Forcerat, skriver hon in.
Jag får lägga till ett nytt avsnitt. Detta glömde vi.
Ja.
Det hade blivit väldigt många avsnitt.
Ja, verkligen.
Första är nästan flawless.
Ja.
Tvåan har sina törnar här och där, givetvis. Trean...
Fantastiskt.
Jag ska väl kanske inte säga något. Men,
du dömer ut western filmer på förhand.
Ja, men det är ju något med western som jag är här. Jag vet inte. Jag har ändå försökt titta på ganska mycket western, men det fastnar inte riktigt. Jag kan säga att det är två westernfilmer som jag gillar skarpt. Och det är Young Guns.
Mm. Och det är Young Guns 2.
Ja. men
Tombstone, gör inte den?
Nej. Den köpte jag ganska nyligen, men den var okej. Okay, alltså, men...
Val Kilmer och Kurt Russell i högform, fan. Sen är det ju... Ja, därför inte har sett Deadwood heller.
Jag började säga något avsnitt, men det var lite så, men... Jag har varit på mig själv flera gånger, liksom att... Det är ju så många som snackar om Deadwood, så jag måste...
Det är det, måste ta, inte bara jag.
Nej.
det är
mest du. Men... Jag känner att jag måste ta tag och säga det. Men samtidigt känner jag liksom, när ska jag göra det?
Ja. Jag vet.
Fan vad jag har spårat ut.
Nej, vi snackar western. Och en av filmerna ikväll är en western. I mångt och mycket.
Ja. Jag är lite så med stereotyper. Villa Western är ju full av stereotyper.
Ja, ja.
Så det kanske är därför jag är inte riktigt fast.
Tuggande typer.
Ja, så. Nej, men fan, vi måste reda ut varför jag tycker om trean så mycket. Men det är ju lite så också att de fick ju inte samma tid att göra manus till tvåan och trean som de hade på ettan ju.
Ja, de hade väl ändå 4 år på sen.
Ja, från första manuset då 81 fram till 85 så blev det väl en del omarbetningar och sånt där. Jag har för mig att Einstein skulle från början vara en apa. Och inte hund. Så jag tror att det var nog ett ganska bra beslut ändå. För...
Ja, det får man säga. Hund funkar alltid.
Ja, det är ju ett typiskt husdjur.
Ja, det kan gå lite hur som helst. Man har apa med här länge.
Ja. Ja, det känns som apor ska man egentligen hålla borta från filmen. Jag...
Apornas planet, undantaget.
Nej, men alltså, jag är apornas planet, så är du menar riktiga apor just för apornas skull. Alltså.
Clint Eastwood kan berätta om så många historier för dig.
Ja, det var ju en liten anledning till att det tog så lång tid. Så var, alltså, första manuset hamnade hos Colombia, så de hade väl typ rättigheterna där, men fick ge bort det i en twist eller något sånt där, tror jag för mig.
Mm.
Till något annat. Och han som hade förhandlat hade ju tagit då tillbaka till framtiden och någon annan film. Ja, för han ville liksom inte, han kände liksom, hade han bara bett om tillbaka till framtiden så han liksom då kanske, ja men det är något skumt med det här. Ja. Det är en historia i sig.
Verkligen.
Men ja, för att avrunda detta avsnittet, det är underbar serie, filmserie får vi säga. Mm.
Tycker du det?
Mm. Fast trea.
Nej. Gud vad onödigt sagt. Onödig brasklapp.
Och ett tåg flyger iväg.
Ja, okej, det är lite att ta i.
Ja, jag får väl ta och se trean nu igen och se om...
Nej, men gillar man inte westernfilmer alltså, vad fan?
Ja,
det är en...
Jag slipper mig då.
En törn i sidan, det är klart.
Nej, jag vet inte riktigt varför. Sen, det kan vara lite att jag förväntat mig något annat. Eller ville ha något annat.
7-8-åring. Kommer du med sina...
Ja, men jag kommer inte ihåg när jag såg trean faktiskt, utan...
Du växte upp med ettan och tvåan kanske, sen kom det som en...
Nej, jag är mest uppväxt med tvåan. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag såg den på VVS. Och, så jag var nog närmare tonåren när jag såg ettan.
Ah.
Och sen trean. Om jag inte såg trean först, före ettan.
Ja.
För i slutet av tvåan så får man ju se liksom att...
Slutar med en liten teaser-trailer.
Ja, precis.
Ja.
Så jag vet inte om jag såg trean först. Av den anledningen kanske. Jag är inte riktigt hundra.
Hur som helst så fick vi se både du och jag alla filmerna kronologiskt till slut och allt gick ihop och klaffade snyggt.
När man egentligen fick säga ettan så trillade pulletten ner.
Ja, precis. Så mycket som inte fattat till trean som har...
Ah! Ja,
okej. Okay.
Ja, men det är ju det här var som du nämnde med det dumma med att Fox spelar sin egen farfar, farfars far typ.
Ja.
Och så där emellan så har det varit Crispin Glover.
Ja, det är jättekonstigt. Bara som en kul grej.
Men sen samtidigt, alltså på
ett sätt... Det är så mycket som är genomtänkt.
Ja, men sen på ett sätt kan jag köpa det för att... Om vi jämför med Biff, då har hans utseende varit liksom dominerande gener. Mm. Vi ska gå in på det vetenskapliga. Nej. Och sen då, Marty måste ju fått sina gener då från mamman. Då.
Ja.
För det hade ju sett jävligt tomt ut om det var Crispin Glover som spelat hans farfars far också.
Ja, lika konstigt. Ja, det är en märklig liten detalj alltså, som man kan irritera sig på i en filmserie som är så välgjord i övrigt och så mycket som planteras. Och
men sen, samtidigt är det, så det är ju så att vi ibland säger ju att din mormor kan komma fram och säga åh, du ser ut som min pappa typ eller något sånt där. Att likheterna har skippat några generationer kan man säga.
Mm.
Så nu när jag tänker på det så ja, jag kan ju kanske köpa det.
Att alla tiders Lorraine har attraherat sig samma typ av kille.
Ja, det är sant.
Nu nördar vi ner oss.
Nu avrundar vi igen.
Ja, det tycker jag.
Bra film.
Bra filmer, ska jag väl säga.
Bra film och sämre film. Nej, jag skojar.
Det var inte en av dem. Va?
Nej, men alltså det är... Det går ju mycket snack om en remake eller reboot.
Åh, nej.
Och,
jag har snackat med fyra många år sedan, men det har nu runnit ut i sanden. Yeah. Något om att Michael J. Fox skulle spela Doc, vilket är jättekonstigt.
Okej.
Okay. Men det var
då blir det ju en remake eller något sånt.
Ja.
Men Zemeckis och de tryckte ju till och med upp t-shirtar där stod liksom... Tillbaka till framtiden 4 liksom, och så ett kryss då över 4.
Yeah.
Att liksom vi tänker att göra fler filmer.
Ja, det är snyggt.
För de sa det, 3 är en snyggt. Fin snygg siffra, 4 blir bara fult.
Ja, precis. Indiana Jones.
Ja, det är därför de måste snabba sig med en 5. Sen blir det bättre då. Men för fan, låt detta mästerverk vara i 50 år till kanske, och sen kanske ni kan fundera på en remake.
Eller inte.
För jag tycker alltså remake ska man liksom hålla till filmer som folk kanske inte tittar på längre.
Ja.
Som kan antingen behöva en upphåttning för att den kanske liksom är daterad.
Ja.
Eller liksom då att det har gått så lång tid eller att filmen har typ glömts bort. Att den kan behöva en remake.
Mm. Ja, det kan finnas olika anledningar. Ibland berättigade, ibland inte. Jag tror du vill väsa Ghostbusters. Eller nej.
I'd rather not.
Okej. Få till uppmärksamhet.
Ja.
Då kanske vi ska avrunda det avsnittet med varsitt filmtips.
Yes. Och vad har jag att erbjuda? Idag har jag ett tips för er om den danska dogmafilmen Festen från 1998. Helge ska fira sin 60-årsdag med dunder och brak. Hela släkten kommer. Men Helge har ingen aning om att sonen Christian kommer med en enda anledning. Att berätta sanningen om sin kära far. Festen är gripande och fängslande. Det sägs att vara baserat på en verklig händelse berättad av en man på sin dödsbädd. Där finns dock inga bevis för detta. Oavsett om det har hänt på riktigt eller ej så är Festen fruktansvärt bra och absolut sevärd. Ta och säg Festen. Dansk film.
En dansk film. Denna veckan vill jag tipsa om dokumentären The Unbelievers från 2013. Vi följer med vetenskapsmännen Richard Dawkins och Lawrence Krauss då de reser runt jordklotet och samtalar om vetenskap och rationellt tänkande, ofta i debatt med starkt religiösa människor. Underhållande, provocerande och allmänt tänkvärt om vartannat. The Unbelievers.
Och som vanligt, har ni några synpunkter eller så, så gå in på filmtropolis.se och skriv ner en kommentar. Eller gå in och maila oss på podcast@filmtropolis.se. Ni kan gå in på vår Facebook-sida och allting. Och
Instagram numera.
Ja, precis. Där kan ni få nyheter i bildformat och kanske till och med lite videos.
I klickformat.
Allt var inte i klickformat igen.
Länkformat då?
Nej.
Märk inte ord. Okej.
Okay. Tyvärr inte.
Då vill länka till
nej.
Vad säger du? Alltså i Instagram-inläggen?
Nej.
Var skrivet?
Ja.
Det där håller jag inte med om. Okej. Okay.
Men vår hemsida finns på profilsidan på Instagram.
Ja, ja.
Om du är det du tänker på. Mm.
Så att
glöm inte, gå inte
vilse i biomörkret.
Life's like a box of chocolate.
I don't know what you can get.